Du lyssnar på Expressens podcast Hockeypuls med mig, Adam Johansson. I veckans avsnitt.
Både öga mot öga och inför med min dåvarande, de fem jag spelade med, eller sett han uttryckte sig om mig inför gruppen, så hamnade jag ofta på ett... Det var ofta i negativa ordalag och det var tufft och definitivt lärorikt. Vi hade ett ungt lag och fick kämpa på där och Tishonov var inne i omklädningsrummet rätt ofta och pratade inför laget och höll lite tal och man hade ju sina funderingar på honom och sina, man hade ju någon sorts bild av han att vara den här hårda, buttra och liksom stenhårda killen, men han bara positiv, alltid positiv när han kom in i omklädningsrummet och verkligen till grabbarna liksom, att han trodde på dem, och det var ju mycket unga killar som de ville bygga såklart, så att det är fantastiskt by och ställa och spela hockey på med det engagemang som finns runt Leksand, runt klubben och föreningen med dess supportrar. Men i det här fallet så gick det ett steg för långt och hamnade nere på min familj det är väl egentligen, man brukar säga att det är uppförstorat, men när det hamnar på den nivån på min dotter i det här fallet så är det ingenting som kan vara uppförstorat, utan nej. Det var hon som tog illa vid sig och det räcker för mig för att jag ska reagera. Jag vet att vi har engagerade supportrar och människor runt omkring oss som tycker och tänker och vill att jag ska... Jag menar, så jag kan gå ut på gatan och få två personer och få två helt olika svar. Det är så det är. Det är väldigt lätt att tycka och tänka och sitta bredvid och inte behöva stå för det som görs. Utan jag kan bara göra det jag tror på. Ta mina egna beslut med hjälp av dem som jag har runt omkring mig, som jag lyssnar och pratar med. Om andra sen tycker att det är fel beslut eller att de som ledningen av den här klubben tycker att jag gör fel beslut, ja, men då får de för att börja med prata med mig och diskutera saker och ting och sen ta beslutet och ta bort mig, om jag säger så.
Järnmannen Niklas Pajen Persson. Ja, den titeln förtjänar man faktiskt efter nästan 1500 spelade matcher. Och karriären, den spenderades ju helt och hållet i Europa, vilket gör bedriften än mer anmärkningsvärd. Och det hade ju varit förståeligt om Persson hade sagt tack och hej till ishockeyn när livet som spelare var över. Men icke. I samma sekund som han tog av sig hockeymunderingen drog ju Persson också på sig sportchefskavajen. Och här förklarar han varför han ville fortsätta verka i hockeyns regi.
Oj, nej men alltså det är väl en ganska enkel fråga att svara på egentligen. Jag spelade mitt sista år här i LHC och satt väl i funderingar på vad jag skulle göra. Jag ville egentligen till att börja med, jag skulle spela ett år till. Och fick frågan hur jag skulle ställa mig till och ta rollen som assisterande sportchef i det fallet. Och fick väl egentligen ganska klart för mig att om inte jag tar jobbet så kommer de erbjuda någon annan jobbet, för att det är en roll som behövdes då. Och jag kände att det var ett alldeles för bra erbjudande för att tacka nej till. Och någonstans så var man väl... Det är klart att när man sätter sig i den situationen och ska ta det beslutet så någonstans i huvudet så är man ganska nöjd med spelarkarriären också. Att man känner att nu det är ett bra läge att sluta. Och det gjorde det väldigt enkelt för mig att ta det beslutet.
Det fanns alltså ingen klausul inbakad i ditt spelarkontrakt när du vände hem från utlandet att ja, men du ska upp i en ledande position efter karriären?
Nej, absolut inte. Utan jag var väldigt, egentligen till att börja med så var jag nog inställd på att spela ett år till minst. Jag tyckte att det var otroligt roligt och det gick ändå så pass okej att jag kände att jag hade lite mer att ge och lite kvar. Men när den här erbjudandet kom upp så kände jag att det för framtidens skull och för vad man offrar, om man säger, om man, det här rollen Och det jobberbjudandet som jag då tyckte var jäkligt spännande och väldigt smickrande att få, kände att det var alldeles för bra för att spela vidare då.
Är du en hockeynörd?
En väldigt hockeynörd.
Fanns det någonting annat på bordet att göra efter spelarkarriären? Eller var det här det enda alternativet? Att du kände att jag vill syssla med ishockey?
Ja, alltså det är väl klart att det finns andra alternativ. Det fanns andra alternativ, vare sig det hade med hockey att göra eller inte med hockey att göra. Men jag hamnade aldrig i den situationen att jag behövde ta den funderingen. Utan jag älskar hockey. Så är det. Vare sig det är att titta på eller spela, så har jag alltid tyckt att det här är den bästa sporten i världen, och få förunnat att få syssla med det så länge som jag har gjort nu. Och då behövde jag ställa frågan till mig själv.
Kan det inte bli för mycket då?
Om du frågar andra runt omkring kan det definitivt bli för mycket. men det är väl klart att man ska ju inte säga att det inte kan bli för mycket, utan ibland så har man ju perioder när man fasen tittar på, jag vet inte hur många matcher man ser per dag ibland, och man kommer hem, men det är ju mer perioder egentligen under vissa veckor här och där man känner att fan, nu börjar Sverige också, men
det är okej.
Nu behöver jag ta en paus en timme eller två och göra annat, absolut, så kan det bli för mycket, men det går ju över, och när man vaknar dagen efter igen så är man igång och tycker att det är lika roligt igen.
Men det skiljer sig från spelare till spelare. Vissa tröttnar ju helt och hållet och vill ju egentligen bara stänga den boken efter spelarkarriären. Men du valde att fortsätta fast i en annan position. Vad var det som lockade med just assisterande GM-jobbet som nu har blivit ett general manager-jobb helt och hållet?
Nej, men alltså, det är klart att man under spelarkarriären, framförallt såklart de sista åren, så börjar man ju fundera på vad man ska göra efter. De tankarna är ju, man tycker att man är 22 jämnt och det är otroligt roligt att spela, och man ser egentligen inget slut. Men tankarna och funderingarna kommer ju. Det kommer frågor utifrån. Det går inte att komma undan att man börjar fundera. Man är en situation och en person som då, jag tycker det här hockey är jäkligt roligt, jag tycker det på alla sätt och vis är spännande, och då ser sig själv inte hålla på med hockey, det fanns inte riktigt då, där och då, och då det är klart att man börjar fundera på att träna jobbet, eller om man ska gå den vägen och prova på det, eller om man ska börja som i mitt fall i en ledande roll och få bygga lag, och det har alltid varit det som har varit mer intressant för mig. Jag har inte riktigt på samma sätt, ska jag säga, fastnat för coachjobbet. Man får den delen i det här också. Man är väldigt involverad i spelet och med vad coacherna gör från dag till dag och hur vi vill gå framåt och gå vidare och hela den här biten. Men samtidigt är det just det här med gruppdynamiken och få bygga en grupp och försöka få en grupp att driva framåt tillsammans. Det har alltid lockat mig och alltid tyckt att det var jäkligt spännande, och det var det som gjorde att det här jobbet var det som jag hoppade på.
Du var ju både kapten och assisterande när du var aktiv, men att vara en ledande hockeyspelare behöver ju inte automatiskt betyda att man blir en bra ledare på sidan av. Vad är det i din personlighet och karaktär som du skulle säga gör att du passar för det här jobbet?
Ja, nu är det svårt att svara, tänkte jag säga. Nej, men alltså,
då har jag lyckats.
Ja, precis. Vad fan ska man svara på det? Nej, men alltså, i grund och botten försöker jag, ja, det låter så klyschigt och det är en jäkligt ett brett svar att säga att man är sig själv, men det är det man är, och det är någon annan än jag själv som faktiskt tror på mig i den här rollen i grund och botten. Så är det, annars hade man aldrig fått det här erbjudandet, och där någonstans så i mitt ledarskap så försöker jag ju vara ganska eftertänksam ändå, och lugn och bra på att anpassa mig efter situationer och efter miljö. Det tycker jag att jag är. Och vad som gör att man blir en bra ledare efter man är en så kallad bra ledare på isen, då det får väl andra svara på. Det får väl framtiden utvisa om man är. För så länge har jag inte haft det här jobbet, så att vi kanske ska börja fundera på det nu. Svårt att svara på det, märker du?
Ja, jag märker det. Men det fanns inga tankar så att, men lyckas jag inte som sportchef så finns kanske en risk att min spelarkarriär solkas ned en aning. För sådana exempel har vi ju sett i Hockeysverige tidigare. Det fanns ingen så här oro som gnagde lite i bakhuvudet?
Nej, jag är inte den som tittar bakåt och tittar framåt. Jag tycker att det är ett riktigt spännande jobb och ett riktigt spännande uppdrag. Jag försöker och har sagt från dag ett att jag kommer göra det här på mitt sätt, på mitt vis, det jag tror på. Funkar inte det så kan jag i alla fall gå rakryggad med huvudet högt härifrån. Jag ser inte att det jag har gjort som spelare, det är klart att, att man har användning för och att man har erfarenhet från den karriären och från situationen man hamnat i där, som man kan ta med sig in i den här rollen. Men det är två olika roller, och skulle den bli vad sa du, nedsolkad eller vad var för ord du använde, på grund av att jag gör ett dåligt jobb som ledare, ja men då får det vara så då. Jag är väldigt stolt och nöjd över vad jag har gjort som spelare, och glad över att få vara med om många saker som spelare, men det var det och då, och nu är nu, och det är två olika karriärer, det är två olika jobb, och vill andra blanda ihop dem, ja men då får det vara så, det lägger jag inte så stor vikt vid, utan jag försöker vara här och nu och titta framåt.
Ja, ni hör pulsen. Det är dags för mittenakten, så kallad maxpuls. Vi har ju kört det här under hösten och kommer fortsätta under hela säsongen. Och ni som har varit med förstår konceptet. Det är snabbfrågor som inleder och sedan så svävar vi ut i ett slags presumtiv värld egentligen, där jag kommer presentera några fördomar om min gäst, och så kommer Niklas att säga ja, vi bekräftar den, vi dementerar den, för jag är ganska säker på att det kommer bli så. Några kommer att stämma, några kommer inte göra det. Jag hoppas i alla fall. Bästa sportchefen i Hockeysverige?
Jag tycker att vad ska jag säga, men alltså, går jag på rent organisatoriskt och rent sportslig framgång och här vad de har gjort och byggt upp, så tycker jag att Fredrik Sjöström har gjort ett jättejobb i Frölunda utifrån sett, och självklart med hjälp både från tränare och andra ledare i den föreningen. Så vi svarar Fredrik Sjöström då.
En okänd talang?
Okänd talang? Ja, men jag har bra lokalsinne. Jag tittar på kartor och använder inte GPS.
Din bästa respektive sämsta värvning?
Ja, bästa värvning. Nej, men alltså, utifrån det läget vi var i fjol och vad vi behövde förstärka med, så är det klart att Marcus Ljung ser spännande ut för vårt lagbygge, det måste jag säga. Sämsta låter jag bli och kommentera, för då får någon annan bestämma. Det är så många som har så åsikter, det är många som kan säga många namn där.
Då kör jag den här istället, eftersom att du har en så lång spelarkarriär. Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Nej, det är många, men det är några som sticker ut tycker jag, liksom rent historiskt och vad de har gjort i karriären, så är det klart att Peter Forsberg sticker ut. Foppa var, det var spännande att spela med och få uppleva hur han ser och tycker och tänker, och vad han ställer för krav på sig själv. Henrik Zetterberg kom hem och var grym i VM. Sedinarna var grym 2013. Men den som en som imponerar enormt mycket på mig på daglig basis, som jag då spelar med mer, var Datsyuk i CSKA. Jäkligt kul att följa hans dagliga rutiner och hur han jobbar med det han faktiskt var väldigt bra på redan från början. Det jobbade han otroligt hårt med vid sidan av och fortsatte att nöta, och han var grym.
I det här segmentet så får jag inte ställa följdfrågor, men jag skulle vilja göra det om de här dagliga rutinerna. Men vi kanske kommer in på datorn lite senare också. Över till fördomarna. Du har inga andra hobbies än sport, och då i första hand ishockey.
Det stämmer inte.
Okej, vilka är de andra hobbysarna?
Oj. Nej, men alltså, det beror ju på hur djupt man ska gå, men jag försöker spela golf.
Det är ju sport.
Ja, jag... involverade handbollen i stan.
Också sport?
Ja, det är ju sport. Det är i och för sig, det är den du syftar på, att vara sport.
Ja, exakt.
Det tänkte jag inte på.
Jag kanske har rätt ändå.
Nej då, det finns andra grejer också.
Okej, vad letar du i för låda nu då?
Ja, men alltså, det var ju sådär, så att när du säger sport, hur mycket ska vara sport? Ja. Det är otroligt mycket sport, det kan jag verkligen säga. Och det är brett sportintresse också, vad jag tittar på tv, vad jag följer för ligor om i omvärlden. Och mestadels hockey såklart, men andra sporter också. Men jag tycker om och
Du måste ge mig rätt på den här.
Nej, du får fel på den. Jag vill ju så gärna att du ska ha fel på det här. Men hobbys, Nej, då kanske du får rätt till slut ändå. Yes. Alltså jag tycker om viner och den här biten, men jag vet inte fan som jag vill kalla det för hobby, för så djupt. Jag har haft ett intresse och följer och lär mig och läser, men
de fattar tycke för det i alla fall, men det kanske inte har förvandlats.
Nej, inte till en hobby på så sätt att jag skulle säga att jag gör det på tillräckligt ofta för att få kalla det hobby.
Jag tror vi släpper den här nu och så får jag rätt.
Ja, okej då. Yes. Jag säger som du sa, vi kommer tillbaka till det.
Ja, exakt. Ja. Du undviker att beställa paj för att du är trött på att folk alltid försöker skoja till det med dig då.
Jag undviker att beställa paj för att det är definitivt inte någonting som är en av mina favoriträtter, om det är matväg. Efterrätter, ja, kanske, men ja, nej. Det är inte därför jag undviker i alla fall.
När du idag sitter som sportchef för en klubb, kan du inte förstå hur Anders Masken Karlsson kunde gå ut och säga att Leksand skulle värva en landslagsfemma när klubben blev klart för elitserien 2005?
Jag kan förstå att han sa det, och jag förstår också att han fick jobbet i att göra det. Men
kan du förstå det efter avancemanget, att sätta den liksom pressen på sig själv och även klubben?
Ja, för att jag gillar ju ambitionen och målsättningen, och någonstans så blir det uttalat och man får hjälp från olika håll och kanter, och de som då i det fallet är landslagsspelare som du uttrycker dig, de kan ha samma agenter och man börjar komma till fundera på att spela i samma klubb och hela den här biten. Så det fanns nog mer baktanke i att säga det än att bara ha det som, liksom som ett uttalat mål att ha en landslagsfemma.
Men det är ju ett helt annat Leksand 05-06 kontra lockout-säsongen när ni är ett av de bästa hockeyallsvenska lagen någonsin. Det är bara att titta igenom den truppen och var ni landar i poängligan, så känner man bara stjärna, stjärna, stjärna. Och kanske Mike Ryder är den som utmärker allra bäst.
Ja, men det är klart. Han kom ju från sin rookie-säsong i NHL och var verkligen på väg uppåt i karriären. Vi hade ett bra lag definitivt båda åren vi var nere i allsvenskan. Som jag var med Leksand i allsvenskan, så var trupperna på allsvensk nivå väldigt, väldigt bra.
Leksand kommer vi återvända till, men du kommer alltså inte, du kanske kommer gå ut som masken här och säga att ja, men det blir landslagsfemma 21-22 då, säsongen.
Ja, men bara Garpen fortsätter använda så många namn han gör på en säsong ja. så brukar ju kunna lösa sig.
Det är lättare att värva landslagsspelare idag, kan jag tänka mig.
Det är det definitivt.
Den här vet jag inte riktigt hur den kommer att landa, men vi kör den ändå.
Ja.
Du, jag vet inte hur jag kom fram till det här, men du har extremt lätt för att bränna dig i solen. Och det händer minst en gång varje sommar att din hud skiftar till en nyans mellan grisrosa och tomatröd.
Ja, du har definitivt rätt i att jag har lätt att bränna mig.
Är det så?
Ja, definitivt.
Hur?
Sen är jag ganska bra på att inte göra det, för att jag är ingen stor fan av att ligga i solen. Så att jag är bra på att gömma mig. Men skulle jag gå in för att bränna mig, behöver jag inte lägga så mycket energi på det.
Men det här är ju, alltså jag är ju lite imponerad av mig själv här faktiskt.
Ja, den där är ju, jag vet inte vad det är för bilder du har letat upp och tittat.
Nej, alltså jag tittar på bilder.
Eller vem du har pratat med.
Nej, jag har faktiskt inte pratat med någon. Jag tittar på bilder, lyssnar på intervjuer och så tänkte jag att han är som jag. Alltså har lite så här grishud och liksom lätt att bränna sig i solen. Så att, ja, vi kör den fördomen.
Ja, det hade...
Så jag får rätt på den då.
Ja, det får du rätt på.
Då tror jag att jag har 2 av 4 eller eventuellt 3 av 4 hittills då.
Ja, precis.
Sista.
Ja.
Du hävdar att Bert Robertson är en bättre tränare än Tommy Sandlin.
Det där var ju öppet mål från din sida.
Ja, det kanske det är, ja, faktiskt.
Ja, det hävdar jag definitivt från min egna personliga uppfattning och erfarenhet, ja.
Ja, och de tidigare fördomarna, det är ju bara någon slags magkänsla.
Ja.
Här har jag väl ändå kunnat tillskansa mig någon slags information som har gjort att jag byggt den här fördomen.
Jag förstår det.
Men Tommy Sandlin är ju coach för det Leksands IF som till slut ramlar ur högsta serien 2001. Och jag har ju förstått det som att den här hyllade demontränaren som man ändå får säga att Sandlin var, han föll inte dig riktigt smaken. Jag undrar varför.
Jag ska väl också vända på att jag följde inte riktigt han i smaken.
Okay.
Så det var väl alltså det jag ska inte, jag vet inte riktigt var man ska börja med, men jag är ung, var jag definitivt. Jag Vet inte riktigt vad han hade för ingångsvärden, både på vad han förväntade sig av laget, vad han tyckte att vi hade för lag på pappret, vad han förväntade sig av mig, och gjorde väl inte så mycket för att egentligen ändra uppfattning eller hjälpa mig på den resan som jag då var inne på, utan kanske hans värld testade mig på något sätt som jag inte svarade bra på, som jag inte gillade, och tycker ändå att jag bet i, körde, tränade hårt och presterade tillräckligt bra från vad jag själv förväntade mig från början, men inte tillräckligt enligt honom.
Men blev du förvånad att han var som han var? För han, som jag sa, han var ju så pass hyllad och en visionär och en pionjär också mycket i det taktiska, och kanske man skulle handskas med människor och så. Så blev du förvånad?
Hur han inte behandlade mig, för det ska jag inte säga, för att jag har ingen, det är definitivt inte personligt på så sätt att hur vi pratade med varandra eller hur vi kommunicerade, alltså på ett socialt plan, låter som att vi umgicks privat, men vid sidan av isen, om jag säger så är jag inte dåligt behandlad på något sätt, inget ont alls som Tommy, så utan det var mer hur han pratade till mig som hockeyspelare utifrån min utveckling som hockeyspelare och vart jag var i
vad karriären. Var det för metoder då?
Nej, men alltså han metoder.
Tillvägagångssätt.
Ja, men han var ganska hård mot mig definitivt från början, och det har jag inga problem med. Det hade jag inga problem med heller, men det var definitivt inte ett sätt som utvecklade mig som hockeyspelare och som lyfte mig mitt självförtroende eller mitt hockeyspelande, utan det var mer att det var jag som fick av någon anledning var den som fick ta mycket kritik för hur laget gick och vad laget gjorde på isen, så blev
trots
jag
att du var 21-22 år gammal.
Exakt, och spelade väl i snitt 5-6 minuter någonting, så att det var vi vad ska jag säga?
Men när du säger var hård mot dig, tryckte han ner dig? Alltså förmjukande inför gruppen? Alltså var det
inte,
såna...
inte inför gruppen, absolut inte så inför gruppen. Alltså att han stod och var...
hånfull? Liksom.
Ja, nej. Inte respektlös på något sätt. Sånt, nej, absolut inte. Utan mer... Både öga mot öga och inför med min dåvarande, de fem jag spelade med, eller sätt han uttryckte sig om mig inför gruppen, så hamnade jag ofta på ett det var ofta i negativa ordalag, och det var tufft och definitivt lärorikt. Och någonstans så lärde han väl mig någonting som jag tog vidare definitivt. Men där och då så var man inte helt nöjd. Det var man inte.
Men för så kommer sånt ledarskap idag att man kan hänga ut en individ inför en grupp i ett omklädningsrum?
Ja, men alltså det beror på vad man menar med att hänga ut. Vi har videomöten varje dag där vi tittar på sekvenser från matcher. Och det är ju alltid, tittar man på då ur ett utvecklande och någonting vi vill förändra, så är det ju oftast någon som har gjort någonting som vi vill att någon ska göra annorlunda. Och då blir ju den personen i det fallet den som får vara ansiktet gentemot gruppen. Men det är ju inte så att vi pratar inte utifrån den personen, utan vi pratar från ett lagperspektiv, vad vi vill förändra, vad vi vill utveckla, ja, i laget, och då måste vi visa det på video ibland.
Men
då
typ om Marcus Ljung misslyckas sin hemgång, tar inte sin markering, så kan ni ändå liksom plocka fram det som exempel. Ja, men Marcus, här misslyckas du, så här får vi inte göra som lag.
Ja, men så är det ju, och det är ju det är man visar ju både positiva och negativa klipp när man har en genomgång, och då är det ju någon som då får titta lite extra på sig själv, men sen pratar man inte om den personen så, utan man pratar ju om situationen och hur vi vill utföra situationen istället för att, ja, som i det fallet då, vara på den sekvensen eller vad man vill säga.
På tal om tränare och Leksands IF, en övergång här som kan vara en passus lite snabbt bara. Björn Hellqvist nämnde ju några av sina spelare som han tyckte inte var tillräckligt bra i sin backcheck och i sitt markeringsspel. Det var väl Patrik Zackrisson och om det var Mark Rivi kan nämna, eller om det var Peter Selarik här nyligen, kort efter att vi sitter här och spelar in. Hur tycker du om det? Att man gör så som tränare?
Jag säger så här, jag har inte sett intervjun.
Okay,
jag har inte. Jag har läst om det lite grann. Men jag hade väl mer fokus på mitt eget lag om vad vi hade gjort för prestation.
Jag förstår det.
Vad Leksand gjorde, det brydde jag mig inte så mycket om där och då. Men det är klart att det är ett... det är kanske inte så vanligt alla gånger i svensk hockey att man gör så. Och jag tror att ett av de namnen du nämner så var det Patrik Zachrisson. Och han känner jag så pass väl att jag tror inte att han tog illa vid sig. Han visste nog säkerligen om att han hade gjort fel. Så det tycker jag väl är... Men det är klart att det är ett sätt som inte är så vanligt. Och man brukar inte kanske vara så i intervjuer. Och det är väl inte... Ska jag säga så här, om vi säger att händer för ofta, så nej. Absolut inte. Skulle det vara varje intervju att en tränare börjar, eller i mitt fall min tränare blir det som vi pratar om, skulle börja nu som sagt då, återigen, jag har inte sett intervjun så jag säger inte att Björn Hellkvist skyller ifrån sig, men att man bara uppfattar det som att en tränare hela tiden lägger ansvaret på andra och att han inte tar något ansvar själv, ja men då är det inte bra och då skulle jag inte tycka om.
Då skulle du ta Bert i örat då?
Då skulle jag ta Bert i örat.
Men sen kanske Björn Hellkvist inte skulle ha namedroppat namn om det rör sig om kanske att det var Nils Åhman eller Emil Heinemann som hade misslyckats i sin hemgång, utan man nämner rutinerade spelare som du säger, som sagt, som kanske klarar av att ta den där kritiken.
Precis,
också,
i det här fallet sätt. Var det ju definitivt, om det var de tre du menar, så var det ju, som han nämnde, så var det ju tre ändå hyfsat rutinerade killar som då är på en helt annan nivå i sin, och en helt annan ett helt annat ställe i sin karriär än de andra du nämner.
Du, Bert Robertson, det är ju en karaktär i Hockey Sverige, minst sagt. Hur skulle du själv beskriva honom, som känner honom både som människa och ledare?
Nej, men hur jag skulle beskriva, han är rak och ärlig, väldigt öppen för diskussioner, och om vi pratar hockey och ledarskap och vill att de runt omkring sig ska uttrycka sina åsikter så att det blir en diskussion och att vi tar det framåt. Det är en väldigt snäll person, vill alla runt omkring sig väl.
Jag har ju pratat med spelare som har kommit till Linköping från andra klubbar när Bert nu är tränare och sagt att de har aldrig varit med om den träningsdosen som det är just nu i Linköping, och att man även tränar så extremt hårt under säsong att i vissa matcher så känns det som att buggarna liksom, att det är mjölksyra direkt i första bytet egentligen. Är det Bert eller är det du eller ni tillsammans som har infört en ny slags träningskultur i Linköping?
Ja, men alltså det är ju vi tillsammans definitivt. Sen att det är han som är tränaren som sköter, har huvudansvar för träningarna, det är ju han. Att vi tränar hårdare och tuffare och på det sättet som du beskriver, ja men det är ju någonting som vi ville förändra och som vi ville, en väg vi tror på som vi kommer fortsätta med. Men det är klart att det är ju inte dag ut och dag in, utan det är ju en planeringsfråga och en vad ska jag säga, taktisk fundering och tanke på hur vi ska få ut max av laget under så lång tid som möjligt.
För att använda ett modbegrepp, en periodisering av säsongen.
En typ. Periodisering och en process.
Just det.
För att använda
moderna hockeyklyschor och ord här alltså.
Exakt.
Det kan inte bli för mycket då av den biten, och kanske för mycket av Bert Robertson, om du förstår mig rätt här.
För mycket träning kan det ju definitivt bli. Mm. Absolut. Det är ju inte så konstigt att man kan träna för hårt och inte prestera på topp som man vill göra. Det är självklart att det kan bli. Det är därför att det är viktigt med kommunikation och att alla i ledarstaben är involverade, allt ifrån då Bert ner till de runt omkring i form av medical team som har koll på grabbarna i den biten, till fystränare som har den fysiska statusen vid sidan av isen. Och det är ju en kommunikation dagligen som pågår för att försöka hela tiden ligga på en nivå som vi klarar av och som gör att vi utvecklas.
Och den andra frågan där om Bert då, alltså att han är intensiv i sitt ledarskap, att kan det bli för mycket?
Ja, jag har ju haft många tränare genom åren och ibland så när man säger att det blir för mycket av någonting, det kan det absolut bli. Det gäller att hantera det också, för att så jag säger, Bert är den han är och han ska vara sig själv. Det är det handlar om. Det är ingen påklistrad fasad för att vi har bestämt eller för att han har bestämt att det ska vara någonting, utan det är så här han är och det gäller att hitta vägar att samarbeta och ibland så tror jag spelarna, på samma sätt som att man får nog av sin lagkamrat man sitter bredvid i omklädningsrum eller backpartnern man har på isen, så på samma sätt så kan man nog ibland i vissa perioder få nog av vissa, men då gäller det och hantera det och hitta vägar ut.
Och kanske bygga ett ledarteam som kompletterar varandra. Att precis, man kanske inte kan ha en karaktär som Bert bredvid utan någon annan.
Nej, men alltså så är det ju. Det är ju samma sak. När du bygger ett lag så har du ju inte samma karaktär på alla spelare heller. Och man har olika roller både på isen och vid sidan av isen. Och det gäller att hitta en balans som fungerar för gruppen och för det man tror på.
Då har vi faktarutan kvar, alltså den sista perioden i podcasten, och nu ska vi lära känna Niklas Persson lite bättre som människa, och vi ska grotta ner oss lite saker som kanske hände under spelarkarriären och även under de här åren som han har varit general manager. Och vi inleder med smeknamn.
Vilket av dem?
Ja, du kanske har många, du får leverera hur många du vill.
Nej, men det är ju Pajen jag går under i hockey-Sverige i alla fall.
Jag har faktiskt inte researchat mig fram till varför du blev Pajen med hockey-Sverige. Varför? Hur kommer det sig?
Det är en bra fråga. Nej, men alltså det var ju, jag går ju tillbaka på Leksandstiden och spelade med Patrik Alvin som det är ett namn som utvecklades under försäsongen och som han planterade i media när jag avgjorde en match i början på säsongen, och sen så vart det vart Pajen efter det.
Men kommer det från Persson eller är det, nej, du sa nästa... till att du inte gillar paj, så det är inte därifrån, vad handlar det?
Nej, du får nästan ringa upp Alvin där och prata med honom. Han är ju Pittsburghs organisation där.
Men du har inte frågat honom hur det kommer
sig? Ja, vi har väl pratat om det och jag har nog lite idéer, men ingen.
Ja, du får berätta om dem nu.
Idé, alltså.
Nej, har du lansera någon nu då?
Nej, det finns ingen bra förklaring. Okay. Det är faktiskt så tråkigt att det är sant.
Ålder?
41.
Just det, passera 40. Jag såg i någon intervju att men du hade ändå en målsättning kanske spela tills du var 40. Jag hade Jim Eriksson med i podden förra veckan. Och han sa ju att hade det inte varit för skadan, då hade han absolut spelat så länge. För att han ansåg att men det blir någon slags milstolpe för en forward. För man kan säga backar nå över 40, men inte forwards. Kände du aldrig att så här, ja, men det är faktiskt någonting jag vill klara av innan jag kastar upp skridskorna på hyllan?
Nej, jag hade aldrig målsättning att spela till 40. Däremot så trodde jag nog att jag skulle spela vidare. Och hade spelat vidare om jag inte hade fått det jobberbjudande jag fick.
Så du var ganska vanker?
Nej,
av de slagen.
Det är jag väldigt tacksam för att jag fick verkligen sluta på egna villkor, precis. Och det fanns inga skador som gjorde att jag behövde sluta, utan det föll sig naturligt när jag fick det erbjudandet jag fick. Och som sagt, jag hade ingen uttalad målsättning att spela till jag var 40. Men som jag sa, så länge man spelar så känner man sig som 22, och det gjorde jag nog veckan innan jag la av också, och även fast man inte gjorde det på morgonen när man kliver upp ur sängen, men i sinnet så var man definitivt 22, och man tycker det är otroligt roligt att träna och få umgås med laget och få vinna och förlora i gruppen och se unga killar utvecklas när man är i slutet av sin karriär, så det fanns liksom inga planer på att egentligen lägga av så. Om jag inte hade fått det här erbjudandet så hade jag spelat vidare.
Fordon?
Ja. Två.
Vad är det för något då?
Det är en Volvo och en Mercedes.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 65 000 i månaden.
Ska man vara svensk så jag pass på den?
Ja, alltså, grejen är att vissa gäster har passat, men de flesta, jag skulle säga 90% har svarat i alla fall. Ja, nej eller någonstans där omkring.
Ja, nej och någonstans där omkring.
Ja, du valde alla svar där alltså.
Ja, nej men
som sportchef i SHL så rimligtvis känner man väl mer. Det skulle vara en skräll om du tjänade under, ska jag säga, eller?
Ja, jag har faktiskt ingen koll på vad snittet är som sportchef i SHL, men
jag tänker snittet för spelaren är på 112 000.
Ja, dit når jag inte upp.
Okej.
Det gör jag. Långt ifrån.
Nu fick vi ett spann här kanske.
Ja, långt ifrån.
Långt ifrån, okej.
Okay. Ja. Jag känner det bättre som spelare.
Ja, men det kan jag tänka mig. Framförallt åren utomlands, va?
Definitivt.
6 år blev det totalt. Minns du det bästa avtalet du skrev på?
Ja, det är väl klart jag minns om jag får fundera lite.
Ja.
Men,
var det första klubben i Ryssland som jag har ingen aning hur man uttalar?
Efter Himmick.
Snyggt. Ja. Eller var det CSKA Moskva? Eller var det
Rappers? Nej, jag hade nog... det blir ju sådär, när man beror lite på om man räknar rubel eller man skriver ju rubelkontrakt och mitt bästa rubelkontrakt skrev jag nog år 2, det som jag bröt.
Just det.
För att åka till USA då. Det var nog mitt bästa rubelkontrakt om jag får fundera lite, så tror jag att jag kommer landa där.
Om jag ställer frågan vad det låg på, vad svarar du då?
Att de som signar i KL idag tjänar mer rubel än vad jag gjorde, men att dollarn och kronan var betydligt, rubeln var starkare då. Så att.
Just det. Hur mycket följde man valutakurserna när man bodde i Ryssland? Just för att det påverkade i slutändan vad man fick i fickan.
Ja, men så är det. Och som sagt, jag skrev rubelkontrakt och det var, det är klart att man binder ju räntan, säger man, binder ju kursen på olika nivåer och på så bra nivå man kan och försöker få hjälp med hela den här biten för att få ut så mycket som möjligt såklart.
Du, Rysslands äventyret, vad minns du allra starkast ifrån de åren? 4 totalt.
Vad jag minns allra starkast? Nej, men det var ett häftigt äventyr, definitivt. Trivdes väldigt bra egentligen alla 4 år, men Moskva-åren var väldigt väldigt roliga, både hockeymässigt och även vid sidan av. Mycket nya polare, nya vänner, svenskar som bor både då i Moskva och hela den här biten socialt, så trivdes vi väldigt bra i Moskva. Och det är klart att det är en bit man har tagit med sig och kommer ihåg väldigt bra. Att få komma till den klubben och få komma till CSKA med det som man har ändå sett och följt under sina ungdomsår och hela den här biten, så var det väldigt speciellt att få komma till den klubben med den historiken, och det är väldigt roligt att få ta med.
Som du säger, det är, som svensk hockeyspelare är det oförunnat att representera en sån stor klubb. Hur märktes det av just den här traditionen som du nämner? Alltså det är ju så många gamla storspelare från Sovjetåren som har en koppling till klubben. Märktes det på något så här tydligt vis?
Ja, men alltså först och främst då så vi spelade ju en gamla arena. Nu har de ju en ny fin arena på en helt annat ställe i stan, men då så vi var på CSKAs område med gamla ishallen och det var basketlaget, basketföreningen och gymnastik, tennis, simhopp, simning, hela CSKAs, eller hela ska jag inte säga, men större delen av CSKAs organisation och klubb låg ju inom det området. Och bara det var häftigt att få kliva in i första gången, även om man hade varit där som motståndarlag. Och den gången man klev in i arenan för första gången som motståndare, då, så jag brukar säga att man hade nästan nackspärr, för man åkte och läste på alla tröjor i tak i första på värmningen innan man började spela matchen. Men sen att få uppleva och komma dit, så ja, det året jag, mitt första år i CSKA, så när jag kom dit så var ju Nemchino var GM. Tishonov satt i korridoren och var någon sorts hederscoach av något slag och var inne i omklädningsrummet ofta. Fetisov var vd och Kasatonov vice vd och Makarov var...
Vad hämtar du från alla de här? Alltså
är det ja, väldigt din... olika personligheter, ja. Och väldigt olika personer. Fetisov hade ju politisk karriär på gång och det märkte man ganska tydligt. Han var inte så involverad i själva klubben, alltså utifrån spelarsätt. I klubben var han väldigt involverad och styrde och ställde, men just för oss spelare så märkte vi inte så mycket av han. Makarov däremot, han var med, reste med oss i början och vad han hade för roll vet jag inte riktigt, men han var med väldigt mycket runt laget och väldigt mycket runt oss spelare och pratade mycket och hade nära kommunikation med grabbarna, och det är klart att där var man ju i den åldern jag var, och vad man kommer ihåg från deras tid som spelare, så var man ju väldigt nyfiken och hade mycket frågor och funderingar och
sen, var det någon så här livsfråga du fick svar på då?
Ja, jag vet inte hur ärlig de var i svaren. Man har ju sett vissa dokumentärer och hört mycket historier, och det var inte de svaren man fick, det kan jag ju säga.
Vad fick du för svar då?
Det var nog de politiskt korrekta svaren man fick.
Det. Du fick inte bakom kulisserna svaren?
Nej, exakt. Och det som var väldigt speciellt så där, det var ju när Ja, men vi hade ett ungt lag. De hade vunnit mästerskapet för juniorer året innan. Och de som kom upp då, det var ju Kucherov och
just det var Gose, de åren,
och de här grabbarna som kom upp som ja, idag är stora stjärnor i NHL och fantastiska hockeyspelare. Och vi hade ett ungt lag och fick kämpa på där. Och Tishonov var inne i omklädningsrummet rätt ofta och prata inför laget och höll lite tal och man hade ju sina funderingar på honom och sina, man hade ju någon sorts bild av han att vara den här hårda buttra och liksom stenhårda killen, men han bara positiv, alltid positiv när han kom in i omklädningsrummet och verkligen till grabbarna liksom, att han trodde på dem, och det var ju mycket unga killar som de ville bygga såklart. Så att det...
Men fanns det något genidrag i hans taktikbok som du har sagt till Berta att anamma det här nu?
Jag vet inte hur många timmar tränar de om dagen när vi pratar om att träna hårdare. Ja, jag vet inte hur många timmar och flytta bo utanför stan på basen där. Det är väl det vi ska ta med oss då.
Men du bodde in. Liksom i, alltså, i en slags bas där.
Nej, inte i CSKA, så lägenhet har man ju haft eller boende har man haft ja. Hela
för
tiden.
För vissa KHL-klubbar har förstått det som att man har allting inom samma område, att alla spelare bor i ett lägenhetskomplex.
Precis.
Där allting finns med shoppingcenter och
ja, nej men och... vissa klubbar har det ju så, och i NFTMX så bodde vi, var många som bodde i samma byggnad, och där hade vi bas utanför stan där vi samlades kvällen innan match och där det fanns. Ja, men man hade eget rum där och vissa grabbar bodde där ute och det var restaurang, men det var i alla fall kök och mat och fint gym och finns alla möjligheter. Jag vet att de också har byggt ut det och gjort det ännu bättre idag, så att det är fantastiska möjligheter för att få träna och spela hockey.
Men du såg ingen baksida av Ryssland. Det finns ju en hel del svenskar som har vittnat om det och kanske ganska många märkliga stories också som man har hört.
Ja, men jag åkte dit. Jag åkte dit väldigt open-minded och förstod att man skulle och ville vara med om mycket konstiga saker egentligen. För man hade fått mycket, mycket stories från grabbar som hade varit där under egentligen före KL existerade och fått varit med om mycket roliga saker och mycket underliga saker när man ser ur svenskt perspektiv. Och jag såg egentligen fram emot att få uppleva de här sakerna och såg det som ett jätteäventyr att få åka iväg och faktiskt uppleva Ryssland på ett annat sätt än vad man får om man åker till Moskva över helgen. Och fick vara med om väldigt mycket såklart. Och
ja, men nu måste du bjuda på någonting.
Som är annorlunda. Ja, vi hade faktiskt från början av året så hade vi en bok. Min första tränare där som jag hade de två första åren efter IMEC, Vladimir Krikunov, är ju den gamla skolan rysk. Vi tränade väldigt hårt, tränade väldigt mycket. Och från början så var vi ett gäng importer som hade en liten bok där vi skrev upp allting, men efter någon vecka eller två så slutade vi, för det var så otroligt mycket som vi funderade över och som hände
men
det var ju alltid från små saker till hur vi jämförde ju väldigt mycket med vi var ju en kanadensare som hade spelat många år i NHL och jag kom från Sverige och vi hade en tjeck och en slovak, så vi jämförde ju väldigt mycket med vad man hade upplevt sen tidigare, och jag kom från trygga då elitserien eller SHL och man väldigt väl omhändertagen och hjälpt på alla sätt och vis, och så jämförde med det och de andra kom från olika ställen också och jämförde, och då skrev vi upp lite olika saker som vad som hände
Det var som
en dagbok från början.
Där ni importade liksom för
ja,
den protokoll. Men det togs inte till någon tränare eller tolk som sen förklarade
det. Det här var ju mycket roliga saker, alltså sånt som alltifrån laguttagningar till hur många femmor vi var på isen och när vi tränade, träningsläger, hur mycket vi tränade, vad vi gjorde på träningarna, vad coacherna sa till oss, vad de inte sa till oss, till vad som hände vid sidan av liksom.
Du, var det den boken idag?
Ja, den ligger nog kvar någonstans där borta, hoppas jag.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, men det var nog där någonstans. Egentligen de åren som följde efter mitt sista året i LHC under min första session här. Och sen de åren utomlands, framförallt de 4 år i Ryssland, så spelade jag... Då är jag nöjd med hur jag spelar och presterar.
Så vi pratar 06 till 14 någonstans?
Nej, 09 till 14 någonstans.
Ah, okej, sista året.
Jag är nöjd med det jag gjorde i LHC från början. Mm. Överhuvudtaget. Men om man ska säga toppen av karriären så vart det en... Jag fick en boost av att på något sätt bli bofast i landslaget där i slutet av 2009-2010 där någonstans. Och bara att få vara med varje uttagning och få vara med det här och spela på en högre nivå oftare gjorde att jag tog kliv i min utveckling. Och de åren som följde där så är väl det de åren som jag anser spelade, ska jag säga, ur olika perspektiv såklart, men offensivt bäst och presterade väl bäst resultat.
Men du syns ju i princip alla landslagsuttagningar där från, som du säger, 09 kommande 6-7 år framåt. Men höjdpunkten måste väl ändå vara guldet 13, va? Alltså om man ska utse en enskild händelse.
Ja, höjdpunkten rent sportsligt definitivt. Mm. Hela det VM-et, hela resan från första VM-läget innan efter en klubblagssäsongen tar slut, hela den resan var väldigt häftig och vi hade ett lag som var väldigt tajt, vi hade roligt ihop och sen att kunna få bygga en grupp på det sättet som vi gjorde där då i slutändan de sista spelarna från NHL passade väldigt bra in och kom in och presterade en hockey som var fantastisk. Som
Sedina och Alex Edler för de som
precis,
kanske inte har koll.
Precis, och Louis Eriksson och Gabriel Landeskog kom in ganska tidigt. Landeskog, Järnkrok och Silverberg kom in lite före VM och var med nere i Tjeckien och spelade.
De hamnade i någon slags skugga av Sedinarna. Så
ja, alla hamnade i skuggan av Sedinarna.
Det har blivit deras guld på något vis. Så här historiebeskrivningen
ja,
efteråt.
Ja, det har det blivit. Och det är med all rätt på något sätt. Offensivt definitivt. Liksom, att hur de kom in och nu hör du Linköping i bakgrunden här.
Exakt.
Jag som plant. Drar iväg.
Ja. Bra miljöljud. Eller
ja, det här
inte.
Är... Det här är man van vid.
Ja, det är ett bevis på att vi sitter i stan i alla
exakt,
fall som du ser det.
Exakt. Nej, men alltså just att gruppen i sig så tror jag att vi hade byggt någonting väldigt starkt. Och det de kom in med då på slutet, de spetskvaliteterna som såklart var en väldigt stor anledning till att vi vann till slut. Så har det blivit deras resa på något sätt.
Vad är man brukar säga? Grädden på moset.
Ja, exakt.
Din största motgång?
Oj. Det finns ju några som sticker ut såklart. Åka ur med Leksand var aldrig roligt.
Ja, det blev några gånger.
Det blev några gånger.
Förlåt.
Där kom den.
Ja, men tre stycken gånger.
Ja, exakt. Och det är klart att den sista var väl kanske den som var jobbigast på något sätt. Där jag kände att jag var klar med det där uppe. Mm. Och det är väl klart att det blev jobbigare när man är några år äldre när man är 18-19 och det finns andra i laget som ska bära det på ett annat sätt än vad man själv skulle då. Så sista året där och sen klart ska man ta ut ett av dem så blir det. Annars så...
Jag tänkte fråga dig, alltså, hur ställer du att åka ur med en klubb kontra, för du gjorde ju det i Schweiz också.
Ja.
Nu kanske inte ska påminna om det. Kanske smärta
det är bra
det,
men... att åka ur.
Ja, expert på det.
Ja.
Alltså, hur ställer du det mot att förlora en SM-final? För det har du gjort två gånger också med LHC.
Exakt. Nej, men alltså det är ganska likställt på något sätt. Mm. På rent sportsligt så förlorar man. Det är det handlar om. Och där förlorar finalen så är man ju båda åren i LHC så har vi ju ändå, ser man det lite på ur ett bredare perspektiv och flyttas bakåt så har vi gjort någonting bra. Där och då så är man otroligt besviken och man kommer ju, det där sitter igen idag att vi just förlorade de där två finalerna. Det är ingen snack om det, det är en otrolig besvikelse. Så att det blir på ett annat sätt än när man åker ur med en klubb. Alltså åker man ur SHL med en klubb så är det ju, man känner sig så otroligt ansvarig för hela föreningen och medarbetare som inte är på isen och hela den här biten. Så att det är ett mycket större nederlag på så sätt att åka ur än att förlora en final.
Du förbereder dem sig för krig här eller vad är det som händer egentligen?
Ja, nu är vi garanterat en uppvisning av något slag.
Ja, och jag menar, om vi går från 0-1 till 06. Jag tycker ändå vi landar där för att du var ju med ner till Hockeyallsvenskan och var med upp till elitserien som det hette då. Och i ärlighetens namn så kanske du borde ha lämnat efter 04 med tanke på säsongen du hade, men du valde ändå att gå ner till andra ligan och ta upp dem i det där fantastiska laget vi sa, lockouten. Men Niklas, hur skilsmässan blev med Leksand.
Mm.
Optimal är ju ett ord som man verkligen inte kan använda här, för att hur skulle du själv beskriva det egentligen?
Ja, alltså optimal definitivt inte, såklart. Man vill inte lämna en klubb när de åker ur.
Men nästan lite sorgligt avslut med tanke på du var kapten.
Ja, både och. Ja, självklart. Och sen tror jag nog bara att vi var nog ganska vi förstod nog varandra väldigt bra där i det läget. Vi som du säger, så hade jag varit med nere i Allsvenskan två vänder. Jag brukar säga så, jag tycker att jag varje år i Leksand så tog jag steg. Jag utvecklades varje år och jag känner inte själv att jag skulle ha lämnat tidigare. Jag tycker att jag där och då så trodde jag nog inte att jag skulle spela någon annanstans än i Leksand. Och som sagt, hade jag känt att jag inte tog steg i utvecklingen, att jag inte kom någonstans, då hade jag nog flyttat på mig tidigare. Men jag kände att varje år så tog jag steg. Jag lärde mig någonting hela tiden och blev en bättre hockeyspelare varje år. Jag fick ta mer ansvar i gruppen, mer ansvar vid sidan av. Jag lärde mig otroligt mycket varje år. Men jag gjorde landslagsdebut i året som vi pratar om nu, 2006. Eller rättare sagt, jag gjorde landslagsdebut tidigare.
Mm.
Och hade... kände att jag hade varit i Allsvenskan och inte för min egen karriär och för min egen utvecklings skull så var inte Allsvenskan ett alternativ och återigen spela i, utan jag behövde vidare.
Men det där tumultartade året 05-06, du får ju bära hundhuvudet för det fiasko som blev.
Absolut, med all rätt tänkte jag säga.
Var det med all rätt då? Var det rättvist?
Ja, men alltså, någon måste ju vara den som är... Jag var kapten och jag var en av de spelarna som skulle vara ledande på isen. Jag missade en stor del av säsongen med skador. Men det är definitivt ingen förklaring eller bortförklaring. Utan när vi skulle spela kvalserien och vi skulle prestera som bäst, så presterade inte jag som bäst. Absolut inte. Och känner ett stort ansvar i att vi åkte ur det året och har inga problem med det heller, att andra tycker det. De kraven ställde jag på mig själv och de kraven tycker jag och tyckte då att andra skulle ha på mig också. Så att, nej, men alltså de som är på isen, och sen får man diskutera om det var rätt personer på isen, det är en annan sak. Men det jag tycker själv är såklart att jag hade ett stort ansvar i det, absolut.
Men jag tänker mer på efterspelet som blev, man ska säga, smutsigt. Och du fick mycket skit ifrån supporten. Det här har du ju pratat om förut också.
Ja.
Och det beklagliga här är ju att det sipprade ner, alltså till din dotter till Precis. Exempel. Och ja. Även din fru fick höra saker. Vad var det som nådde? Alltså vad sa människor till
er? Men alltså det är så där att man bor på en liten ort och lever i Leksand. Och det var många som byttes ut. Och i stort sett bara jag som var kvar till slut. Och många runt omkring då. Fans och supportrar, engagerade fans och supportrar och fantastisk by och ställa och spela hockey på, med det engagemang som finns runt Leksand, runt klubben och föreningen med dess supportrar. Men i det här fallet så gick det ett steg för långt och hamnade nere på min familj det är väl egentligen, man brukar säga att det är uppförstorat, men när det hamnar på den nivån på min dotter i det här fallet så är det ingenting som kan vara uppförstorat, utan
nej.
Det var hon som tog illa vid sig och det räcker för mig för att jag ska reagera. Och det själva verket handlar det om att det var barn som egentligen sa saker till henne som de egentligen inte tyckte eller som de egentligen hade hört hemma.
Det är ju föräldrar
som hade sagt saker hemma och det är klart att det är där och då. Så var det garanterat tuffare än vad jag kommer ihåg att det var. Idag så tycker inte jag att det var så stor grej när jag tänker tillbaka. Och man har gått vidare.
Men du har ju sagt att du knappt kunde gå utanför Siljan Café utan nej, att du fick skit och okräddningsord som
ja, exakt,
kastades mot dig.
Ja, men det gick ju så långt att det var inte jag som åkte och handlade, utan jag åkte inte på Ica och handla, utan det fick någon annan i familjen göra. Och det är klart att det där och då, men jag känner ju ansvar för det som händer.
Men vad sa folk till dig?
Nej, men allt ifrån att de faktiskt var positiva till att som du säger, att det var mitt ansvar att ändra på resultaten, om jag säger så. De flesta människor garanterat väldigt stöttande och supportande. Men där och då så räckte det med att det var ett par som inte var och som ville lufta vad de tyckte och tänkte om ofta där då så var det ju inte bara om mig, utan det var väl alltid från ledning till oss på isen, och då fick jag stå och lyssna, och det orkade jag inte till slut, utan det var som jag sa, där och då så upplevde jag nog betydligt tuffare än vad jag kommer ihåg idag, för att det är sån här grej som när du påminner mig om det här så är det knappt att jag kommer ihåg det.
Okay. Har du pratat med din dotter, och hur gammal var hon vid det här tillfället? Vad fick hon höra?
Var det, ja, men det var ju att pappa var värdelös och pappa var dum och pappa var det ena och det andra och hela den här biten.
Så det måste ha tagit hårt på henne.
Ja, men det var ju det gjorde, och det var ju som sagt, det var nog inga jättetuffa ord och ingen liksom på så sätt, men för henne så var det, hon intog ju någon försvarställning och försvarade mig i de lägena och hamnade i situationer som hon aldrig hade hamnat i sitt liv tidigare. Det här, jag kommer inte ihåg, jag måste ju räkna lite i huvudet, men hon var väl 8-9 någonting och kommer hem och är ledsen och för att saker och ting händer, och hon får försvara mig, och det ska inte hon behöva göra, utan, och hon är också, det är en stark tjej, så att hon har också förträngt det här, och vi anser att man lärde sig någonting, men det kommer upp då, det kommer upp i tidningar, det kommer upp som nu i intervjuer, och brukar hon fråga ibland vad som egentligen hände, för hon kommer inte ihåg så mycket.
Hon måste vara 21, 22, 23 någonstans där,
ja,
idag.
Ja, precis.
Minns hon någonting?
Nej, men hon minns inte så mycket av det. Nej, faktiskt, hon gör inte det. Utan hon har nog, men hon kommer ju på det när såna här saker kommer upp. Och då ställer hon lite frågor och funderingar och sånt där. Men det är väldigt, vi har verkligen gått vidare, och det är ingenting som vi funderar så mycket på. Ingenting som man, det är inte en av de sakerna som man funderar på när man tänker tillbaka på Leksandstiden, utan det är
de goda minnena.
Leksand är positivt för oss. Vi trivs där uppe och tycker om det.
Men när du fick kläskott för den här kritiken, så var det ju kanske också grundat på att under den säsongen så kom det ju fram väldigt mycket uppgifter i media, till exempel att du var klar för Modo mitt under säsongen. Stämde det? Alltså nu när det har gått så många år.
Nej, uppenbarligen så stämde det ju inte, eftersom jag hamnade ju inte i Modo.
Nej, det är ju för dig sant. Men jag tänkte att...
Nej, det stämde inte överhuvudtaget. Utan det fanns ingenting som...
Inte ens diskussioner eller någonting som...
Nej, men alltså du hamnade ju i ett läge. Jag hade ju kontrakt med Leksand. Så att så länge vi var kvar i elitserien så hade jag ju fortsatt kontrakt med Leksand. Så att allt de där diskussionerna, du vet ju hur det där fungerar. Att när en klubb hamnar på, alltså hade vi hållit oss kvar hade jag haft kontrakt. Så att liksom, det stämde ju verkligen inte överhuvudtaget. Sen började klubbar höra av sig, absolut. Men det har man ju agenter som sköter, och det var väldigt tydligt med att det där tar vi senare. Så att det fanns, nej, ingen sanning alls.
Sen var det den här lilla detaljen att du hade en klausul att kontrakt rivs om ni åker ur. Idag är det ju alltså generellt så att alla spelares kontrakt de försvinner så fort en klubb ramlar ner ett snabbt. Ja. Men då var det inte riktigt så, och det där blev känsligt, eller hur?
Det
var mitt under brinnande kvalspel.
Det var mitt i kvalserien, så det var ett, så här i efterhand så var det ju ett lite klantigt datum att sätta det. men det var ju då.
Din favoritplats?
Min favoritplats, förutom hemma i soffan framför TV:n då.
och se hockey.
Nej, men vi då väljer jag Åre.
Just det, sommarhus eller vinterställe eller?
Precis.
Är det där ni har lagt alla KHL-miljoner eller?
Där har jag skrapat ihop. Nej, men vi trivs väldigt bra där uppe, och jag trivs väldigt bra där uppe, och det är en härlig miljö.
Du kanske är en friluftsmänniska, så vi kanske ska kasta in det som hobby. Så...
Ja, men är det sport då? Skidor måste ju räknas som sport.
Ja, absolut. Det gör det.
Så att jag vet,
ut och hajka så är ju inte sport.
Nej, och så det är väl stor del av semestern i år gick till den delen. Ja. Men det blandas ändå in lite sport i det hela.
När okay, lite tävling.
När det ska tävlas upp för eller utför. Eller det blir... lite cykel och sånt där, så att, men miljön där uppe
Hur kommer det sig att ni landade där? Att ni valde att ha en stuga där uppe?
Nej, men jag är mer vinter än sommar, det har du ju förstått. Ja,
absolut.
Ja, och trivs i vintermiljö, och älskar åka skidor, älskar vara ute i snön och hitta på saker på, och då är Åre bästa stället i Sverige.
Och jag har förstått att det är en helt okej fotbollsspelare som du och grannen med.
Granne, nu har du lyssnat på din skånska kollega.
Exakt, hallå Johan Svensson, lyssnar du?
Granne, ja, då bor ju alla grannar med han uppe i år.
Okej, okay. Ja. Så ni är inte dörr
till dörr? Det är inte närmsta grannar, det är inte samma size på husen direkt.
Nej, jag förstår det, lite större.
Ja, exakt, exakt.
Okej, okay, så du bor inte granne med Zlatan Ibrahimovic?
Nej, inte granne, nej.
Okay. Kan man kasta eller sparka en fotboll till hans
han
tomt?
Kan sparka en fotboll på mig, men jag kan inte sparka en fotboll på honom.
Jag fattar. Och du kan skjuta en puck upp mot hans gård?
Ja, då får jag ta i ordentligt. Det är uppför.
Okay. Har du stött på honom där uppe?
Nej, det har jag inte.
Okay. Hade det varit en mäktig rubrik på det här?
Släppa den här. Exakt. Vi grillar ihop på sommarkvällarna.
Precis. En klubb du inte gillar?
Oj, det är många klubbar jag inte gillar, om man ska gå tillbaka sportsligt och vad jag tycker och tänker i grund och botten. Men,
alltså för klubbar du har varit i eller för de du har spelat
nej,
mot?
Det är ju rivaliteten genom åren som lever sig kvar, så är ju Mora en av de klubbarna som jag älskar att hata. Så är det ju. Derbyn mot Mora med Leksand, derbyn mot Brynäs från början när jag kom upp när inte Mora var uppe i SHL från början var fantastiska att få uppleva, och man fick lära sig ganska snart att det var viktiga matcher. På samma sätt som när jag kom ner till Linköping så är det finns en rivalitet med HV71 på SHL-nivå och med Hästen på långt tillbaka i tiden nivå.
Märkligaste detaljen du skrivit in i ett kontrakt?
Alltså nu, de är ju så standardiserade kontrakten idag. Så
alla sportchefer jag träffar säger just det.
Ja, det blir inte så mycket sånt nu. Jag tror att den här frågan skulle nog ställa till masken i Leksand.
Eller Olle.
Leksandstiden, eller Olle. Precis. Olle har nog några sköna detaljer. Ja, man har väl fått något erbjudande genom åren bak i tiden som kanske inte...
Men vad kan det vara då? För du började ju din seniorkarriär i slutet av 90 ändå och hela 00, så där måste det väl funnits någonting som kanske inte sticker ut i dagens kontrakt.
För länge tillbaka i tiden för att jag ska komma ihåg.
Tråkigt.
Ja, exakt. Men det är inte en så märklig detalj, men jag hamnar i en märklig situation av en, om vi ska säga någonting då. Mm. Så första åren i KHL där så var det ju väldigt väldigt populärt att hålla kvar lagen och träna till kontrakten gick ut, och var det som man var klar i februari eller mars så tränade man till sista april, och det är inte alltid roligt att komma tillbaka och träna, så att från början av mina första kontrakt där borta så hade jag 7 dagar efter i kontraktet, och när jag skulle skriva på för CSKA så vill jag ha något liknande också. Man vet aldrig om man ska med VM eller något sånt där, då kommer man ju iväg, men kommer man inte med landslaget då vill de ofta ta tillbaka sen och träna. Och, så jag hade väl någonting i kontraktet där att de kunde hålla mig kvar i 14 dagar eller 10 dagar eller vad det nu var, det kommer jag inte ihåg, men hur som helst så gav de oss ledigt direkt efter säsongen, och de flesta av oss åkte väl hem eller åkte iväg någonstans, och sen ringde de ju sen och sa att vi skulle tillbaka och träna, och då hade jag ju min klausul i kontraktet, jag behövde ju inte.
Just det.
Så det var en väldigt märklig situation där jag fick lov att åka tillbaka till CSKA, till Moskva där, och skriva på ett par papper, träffa grabbarna som tränade 3 pass om dagen, skulle vara kvar i 3 veckor medan jag åkte hem dagen efter. Nej. Igen. Så det var lite...
Men lyckat dragen då, måste
jag säga. Ja, men det var en skum situation, men det var inte så märklig detalj egentligen. Jag tror att de flesta, framförallt då, hade det i sina kontrakt. Idag vet jag inte exakt hur de ser ut, men...
Som sportchef då?
Man känner sig lite dum.
Ja, men som sportchef då, har du varit 99% klar med någon spelare och sen så har det skitit sig? Har det dykt upp sådana tillfällen?
Nej, alltså...
Som du har signat i princip.
Dyker upp spelare eller dyker upp tillfällen som man tror att man är klar med spelare? Ja, definitivt.
Vilken då?
Ja, det låter jag vara osagt.
Okay.
Men ja, jag har spelare som jag stort sett, jag kan till och med hävda att jag har haft muntligt ja. Men som sen har valt ett annat alternativ, och ja, man hamnar någonstans där man... Man kan diskutera muntliga och skriftliga, ja, men man vill inte ha en spelare som inte vill spela här.
Hur handskas du med en sådan spelare då? Alltså ringer upp och säger, ursäkta, vad hände här då? Eller lämnar du det bara? Och sen så så jag gjorde ingenting.
Jag kan väl säga att både och har hänt.
Du har inte skällt ut någon.
Nej, men man vill ha svar ibland. Mm. Funderingar, kunde jag gjort något annorlunda? Kunde jag gjort något bättre? Varför gjorde du ett annat val? Och är spelaren ärlig och har bra svar, då köper jag det. Men ibland så, oftast så köper jag det inte, för jag tycker att det här är bästa stället att spela på.
Men du, på tal om kontrakt och så, ni har ju värvat in flera statusspelare, om man ska säga så, Marcus Ljung kanske framförallt i spetsen där, och flera finländare med Palve och så vidare, och Jamäki. Med rådande samhällssituation, just att corona har letat sig in i vår vardag, känner du att Linköping har tagit tillräckligt mycket ansvar i den här situationen att hålla nere spelarbudgeten? Nu vet jag att er ordförande Roger Ekström också har sagt att ja, men ni har haft externa finansiärer som har stått för de här värvningarna som kommit in under sommaren. Helt och hållet alltså på de här namnen, eller det är ingen som ligger inom spelarbudgetramen alltså?
Inom de spelarna som vi har signat, sista spelarna, ja.
Det är externa?
Ja.
Och jag märker alltså?
Ja, alltså, det beror ju på hur man ser det, men ja. Ja. Vi hade inte haft de pengarna och värva spelare för om inte de här externa finansiärerna klivit in och hjälpt oss. Så att sen må välja vilken, men det där är ju en redovisningsteknik sen. Mm. Men ja, nej, men så är det absolut. Vi har fått hjälp utifrån för att kunna förstärka laget och kunna ta beslut som vi inte hade kunnat göra annars.
Men har ni tagit tillräckligt mycket ansvar då? För nu så börjar ni varsla personal till exempel.
Absolut.
Samtidigt som det finns killar i den här arenan som vi sitter i som tjänar väldigt bra för att spela ishockey. Det sticker ju ögonen.
Ja, det är klart att det är en situation som är väldigt speciell. Jag kan bara tala från våra förutsättningar och från vad vi vet och vad vi inte vet i stort sett. Med de besluten som vi tog och de spelarna som vi signade, så känner jag att mig bekväm att säga att vi gjorde det vi skulle och kunde göra. De sista spelarna som sagt var hade inte blivit signade om vi inte hade fått pengar utifrån. De andra spelarna var redan signade. Det är en situation som man inte definitivt inte visste om hur det skulle bli i februari-mars. Januari, februari, mars, då hade man inte en aning om hur det här skulle bli. Och vi visste ingenting då.
Hur stora delar av truppen signade du innan corona kom in? Skulle du säga. Nu börjar du inte nämna namn, men i procent, hur stora delar var?
När räknar du att corona kom in?
Men alltså, säg liksom när säsongen ställdes in där 12-13 mars.
Ja, alltså ja, vad ska jag svara på det? Större del av truppen var klar, ja.
Okej, men du vill inte nämna en procentsats här då?
Ja, men jag fick lov att räkna i huvudet.
Det blev svårt.
Det var svårt där. Kortslutning då. Nej, men alltså större del av truppen, ja. Framförallt när vi visste betydligt mycket mer, så har vi inte signat många spelare efter det, utan det är den som sticker ut som är lite senare, det är Ojamäki.
Ljung då, tjänar han 300 000 i månaden?
Han tjänar mer än så.
Yes. Ja. Upp mot 500 000
alltså. Exakt. Ja.
Nej, men det kom ut rapporter, Sportbladet skrev ju om det, att han har en väldigt hög lön.
Ja.
Har han det?
Bra spelare ska ha bra betalt.
Snyggt, bra svar.
Nej, men alltså, vad ska jag säga, Ljung, det är en duktig hockeyspelare som har gjort bra resultat under åren. Han är eftertraktad på marknaden och får betalt efter vad han har gjort tidigare i sin karriär.
Mm. Jag förväntar mig inte att du ska säga han har exakt 319 000 kronor plus bonus hade räckt. Men
exakt.
Så bra svar du kunde erkänna.
Ja, nej, men alltså de tjänar bra. Det gör de definitivt. Mm.
Kommer ni sänka lönerna här då? Nu sitter du och spelar in här några dagar innan poddavsnittet med dig släpp, ska vi säga också till alla lyssnare. Men
ja.
Just här och nu har inte beslut tagits.
Nej, men det är inte. Vi har en dialog med spelarna.
Mm.
En positiv sådan, tycker jag, när vi pratar med varandra i positiva tongångar. De förstår läget, de vill hjälpa till.
Hur mycket kan man sänka lönerna med?
Alltså ja, det är en förhandlingsfråga såklart mellan oss och spelarna, och där känner både de och vi är ju säkerligen från person till person olika. Och vi vill göra det bästa av situationen. Vi vill göra det bästa för klubben. Vi vill göra det bästa för dem, så att alla känner sig bekväma och känner att de har tagit ansvar.
Kan du säga vilken approach ni börjar med? Alltså, ja, men vi, 10% av er spelarlön skulle vi förhandla med. Är det så det funkar i den här
förhandlingssitsen? Vi har haft en väldigt öppen dialog med vår spelartrupp. Vi har varit väldigt transparenta med siffror och situationen från dag ett vi samlades efter sommaren. Även hade samtal under sommaren självklart, men dag ett vi samlades efter sommaren så var hela truppen här, och då var vi väldigt öppna och tydliga och visade att så här ser det ut idag med vad vi vet då för dagen. Vi har haft ytterligare möten under resans gång där vi igen har presenterat vad vi vet för dagen. Allt ifrån det här med restaurang och 50 personer på läktaren, möjligt 500 personer på läktaren. Men det vi vet idag, det har vi presenterat för spelarna och hur den ekonomiska situationen ser ut. Och det har vi varit öppna och transparenta med från början, och det har känts som att den dialogen, den, som jag sa, det har varit, det är klart att det är ingen rolig diskussion att ta, och det är ingenting man vill göra, men de är med på banan och förstår att det här är en situation som ingen visste om skulle, hur det skulle sluta eller hur det kommer att sluta, och de vill hjälpa till.
Nu, en del av de här frågorna jag ställer ska man kanske ställa till Linköpings styrelse också. Du är ju trots allt sportchef. Men vad har ni i spelarbudget den här säsongen 2021?
Du är inne på såna här frågor som man inte svarar på i svensk hockey.
Vissa svarar faktiskt.
Ja, de gör det.
Ja, absolut. Patrik Sylvegård svarade när han var med för några veckor sedan.
Ja, han gjorde det. Ja. Så drog han av 50%.
Ja, precis. Ja, de har 18 miljoner.
Sly skulle jag inte lita på. Nej, men det svarar inte jag på. Okay. Utan det
du får passa. Jag ställer frågorna och så väljer du. En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Ja, men alltså, det är svårt att svara på vilken person jag inspireras av idag. Jag tittar på så väldigt många olika personer och organisationer, framförallt hur de jobbar, och försöker lära mig det jag tycker jag behöver lära mig av dem och ta delar av deras verksamhet. Jag lyssnar på väldigt mycket människor och läser om olika ledare i olika idrotter och hela den här biten. Så att, svårt att säga en person just nu som jag inspireras av på så sätt. Det är svårt att nämna en.
Vilken klubb ska Linköping efterlikna då? Nu förstår jag att ni inte vill kopiera ett koncept rakt av.
Nej, utan det är,
men vilka vill ni härma och utveckla?
Nej, men alltså, vi vill ju vara LHC. Vi vill inte vara någon annan klubb, och vi gör det vi tror på. Det vi tror på, alltså det, den vägen vi vill gå och vad vi tror ska ge framgång inte bara nästa säsong utan, eller inte bara den här säsongen utan under lång tid framöver, och det jobbar vi efter. Det är ju ett levande dokument man tittar på, och där tittar vi på. Såklart man utvärderar hur ligan spelar, hur andra lag spelar, hur vi vill spela och vad vi tror vi behöver göra för att slå de andra lagen. För det är 13 andra lag i SHL som gör precis samma sak. Så man försöker ju sno bitar som man tycker andra gör bra, inte bara SHL utan i andra ligor i Europa och omvärlden och andra idrotter där man tycker att de gör saker som är spännande och intressanta. Och sen får man hela tiden utvärdera och analysera och se vilken väg vi ska gå.
Men du, av personer då? Jag vet att Kjell Berglund var en idol när du växte upp. Mm. Men din morbror är ju Kenta Nilsson också. Mm. Så man kanske ska slänga in de två, eller en av dem i alla fall, under den här punkten i faktar ut.
Ja, då blir det jäkla massa skitsnack. Blir det,
är det så? Så
det är ingen av dem som är tyst.
Så att det är... Men du kanske vill nämna de här ändå i alla fall, under personer som du...
Nej, men alltså, om vi ska gå tillbaka under min uppväxt, under tiden jag spelar hockey och hela den här biten, så är det klart att det finns personer som man ser upp till och tittar på och som man har lyssnat väldigt mycket. De personer du nämner nu så är det de två, som Challe då var i Djurgården och Kenta var borta i NHL, och de följde man nära och på något sätt fattade något speciellt. Det var ju någonting med dem som gjorde att jag gillade just de två av olika anledningar, för det var definitivt inte spela samma spelartyp. Men sen i sådana fall så också, så måste du kasta in masken i de meningarna också, för det är en person som jag verkligen såg upp till under Leksandstiden och lärde mig väldigt mycket av, både som spelare och ledare och som hjälpte mig mycket i mitt ledarskap på isen där och mitt mig som spelare också.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Tycker att det förändras så mycket hela tiden.
Kanske bara vill att det ska vara som det.
Att, hela tiden, och det är olika bitar som utvecklas, men är det någonting som man vill ska förändras och få undan, så är det ju huvudtacklingar och hjärnskakningar definitivt, om man ska vara så precis. Och respekten för varandra på isen, den hockey går fortare och fortare och spelarna blir starkare och man blir bättre på många fronter, men respekten måste fortfarande finnas där, för det är viktigt.
Det är ju en väldigt komplex fråga med flera lager, men finns det en sak eller förändringspunkt som du ser det som skulle göra det här till en bättre standard inom hockeyn, alltså just den här respektdelen som du är inne på nu? Finns det någon, alltså kan man utbilda spelarna på ett annat sätt? Kan man jobba med ungdomsidrotten annorlunda? Kan man införa nya regler? Finns det någonting som du ser när du försöker skärskåda i den här frågan som du vill lyfta fram?
Det finns säkert mycket man skulle kunna göra, och sen om det skulle gynna hockeyn i sig, den här balansgången är ju svår. Alltså få ner farten, ja, men ta tillbaka red line offside. Absolut, men det skulle ju inte gynna hockey.
Nej, du.
Det är liksom det finns ju olika, det finns en jäkla balansgång där och vad man vill göra, men utbildning av spelare, det är klart, vi har varit inne i en period där vi får fram väldigt mycket spelare med skills, de är otroligt duktiga att åka skridskor, det går fort, men vi är väl ganska många som anser att spelsinnet har blivit lidande av det. Vi har många spelare borta i USA, vilket gör att de flesta av de bästa svenska spelarna spelar där borta och inte hemma i SHL. Och det är klart att där, det är mycket spelsyn som försvinner där. Men just att så många som har blivit så väldigt duktiga att åka skridskor, hockeyn, SHL är en tuff liga att spela i. Det är en otroligt bra liga. Och där tror jag att där ska man fortsätta prata om och prata ännu mer om spelsinne och situationer på isen, hur man ska lösa och hantera och hur man inte bara åker från A till B och dribblar pucken.
Ett lag du gärna blir sportchef i?
Jag trivs väldigt bra i det laget jag tillhör nu och på den posten jag är i idag, men såklart, det skulle vara spännande att ta över Rangers.
Det är roligt att när den här frågan kommer upp, att ett lag du gärna har spelat i eller tränat eller varit sportchef, då är det många av mina gäster, och alla är ju svenskar förutom typ Jeremy Colliton som har varit med då, som nämner Rangers, så att det verkar vara
det är väl där man landar när man åker till,
alltså när man drömmer för stort på något vis,
ja,
landar man,
exakt, man hamnar i en, nej men alltså det är ju ändå, vad ska jag säga, det är ju den största ligan.
Jo.
Och sen vilket av lagen som ringer, alltså de får ringa vilket de vill. jag skulle överväga det i alla fall.
Men ska du inte ta revansch på dig själv då och ta över Tampa som GM?
De lyckas ju rätt bra ändå.
De gör ju det faktiskt.
Fan, de gjorde ett bra val där. Alltså.
Ja, Brisbane har gjort det bra, men ja. Efter Eisen. Men just att när du var inne på det tidigare, att efter första året i Ryssland så hade du möjlighet att, eller du fick ju kontrakt med Tampa och åkte över, men sen skickades ner till AHL och då valde du att dra tillbaka till Europa.
Precis.
Och det där har jag förstått som att idag så ångrar du att du inte gnetar dig kvar för att ta i alla fall en NHL-tröja.
Ja, jag kan ångra att jag ångrar inte. För där och då hade jag gjort samma val idag.
Jag förstår.
Och det är ju allt ifrån vilken dialog jag hade med Tampa och dialog med andra NHL-klubbar som var intresserade där och då, som gör att jag skulle ha tagit precis samma beslut idag. Men det jag ångrar på ett sätt är att jag inte när man pratar att man har varit runt och spelat och grejer, så har jag inte spelat i AHL. Det vart inte så. Jag har gjort försäsongsmatcher med Tampa, men jag åkte hem innan. Jag åkte inte ens på campen till AHL, utan jag åkte ju hem direkt, eller jag hängde kvar i Tampa och pratade med ett par andra när klubbar som var intresserade, men jag gjorde valet att åka hem till slut, och det var som sagt, det hade jag gjort idag också om jag hade suttit i samma situation. Men just så här när man tänker tillbaka att men det hade varit häftigt och det hade varit kul att ha gjort en säsong. Jag skulle ha åkt hoppa på det där tåget något år tidigare så man inte hade varit 30 och haft färre år eller rättare sagt fler år framför mig, och Rysslandssessionen hade bara varit ett år, och jag kunde väl ha tagit något annat beslut sådär. Så det är på så sätt när jag säger att jag ångrar, men jag ångrar egentligen inte något beslut jag har tagit.
Du har haft en väldigt fin karriär, skulle jag säga.
Ja, men så är det, och jag ångrar inte något beslut jag har tagit. Men det har funnits alternativ, och det hade varit roligt att testa på AHL, även fast jag nu valde att inte göra det.
Där är du om 10 år.
Det är ju läskigt att säga att jag tror att jag är kvar här. Och
var kvar. Varför är det läskigt?
Ja, men det är ju lite sådär att fasen, det är ju lite på ett sätt jäkligt spännande att säga att har jag det här jobbet om 10 år, då har jag gjort någonting bra.
Mm, absolut.
Har jag det här jobbet om 10 år, då sitter man kvar här och gör samma jobb. Och det är någonting jäkligt häftigt med det, och lite läskigt.
Men du har fått alltså en extremt blodad tand sedan, men från att du blir ASS general manager sommaren 2018 till att du sen blir general manager efter Envall kliver av, får sparken slash, så känner du att men det här är någonting som jag skulle vilja fortsätta med år efter år efter år.
Ja, men jag tycker att det är otroligt roligt, och jag känner ju att det där, vi är tillbaka på de två finalerna vi förlorade när jag spelade. Jag vill vinna i Linköping. Jag vill vinna med LHC.
På tal om revansch tidigare där.
Ja, men precis. Och jag tycker att det här är ett väldigt spännande jobb, och få jobba med olika grupper. Det här är mitt andra lag, och det är skilda grupper helt och hållet, och det är någonting som är häftigt med det. Och få se vare sig man står och sliter sig ett hår för att man tycker inte att de gör som man säger och man vill att de ska göra annorlunda, till att faktiskt se att de växer tillsammans och man ser gruppen komma ihop, och man står där på läktaren och är fan ont i magen vissa matcher för att man är både nervös och förbannad, och på alla sätt och vis till glädjen att få vinna efteråt med ledarteam och spelarteam, och det är någonting som är jäkligt, jäkligt roligt och spännande. Och sen jag lär mig otroligt mycket varje dag.
Men du, sista frågan. Linköping har missat slutspel 2 år i rad nu. En 11:e och 12:e plats har blivit. Hur ska klubben bli det de var i slutet eller den andra halvan av 00-talet där, när det var två finalplatser, det var positioner högt upp i tabellen, och ni hade ju spelare som Mårtensson och Pil och du och Holmqvist och Mange Johansson, jag kan ju rabbla fler namn också, som var en väldigt stark kärna, Fredrik Norrena. Hur blir Linköping det ni var då, och hur tar ni er till toppen nu? För det är en sån vandring.
Ja, men tålamod. Ja. Målmedvetet arbete, tålamod. Det är väl där jag börjar någonstans. Som jag sa, jag gör det här med hjälp av alla runt omkring på det sättet som jag tror på. Och jag tror att det är fast besluten och fast i mitt tänk att det här kommer att funka.
Oavsett när det stormar och folk skriker att sparka Bert, och när ni är långt ner i tabellen som under förra hösten. Så.
Det gick ganska snabbt för mig att få de rubrikerna. Liksom. Så att det är så där det är. I den
värld, av det?
Nej, det är den värld vi lever i. Jag vet att vi har engagerade supportrar och människor runt omkring oss som tycker och tänker och vill att jag ska... Jag kan gå ut på gatan och få två personer och få två helt olika svar. Det är så det är. Det är väldigt lätt att tycka och tänka och sitta bredvid och inte behöva stå för det som görs. Utan jag kan bara göra det jag tror på. Ta mina egna beslut med hjälp av de som jag har runt omkring mig, som jag lyssnar och pratar med. Om andra sen tycker att det är fel beslut, eller att de som ledningen av den här klubben tycker att jag gör fel beslut, då får de för att börja med prata med mig och diskutera saker och ting, och sen ta beslutet och ta bort mig, om jag säger så. Men jag tror på det jag gör. Jag vet att det fungerar så här. Jag blir förbannad när jag läser vissa saker. Jag blir förbannad när jag hör vissa saker. Men det går ganska snabbt över, för jag kommer på att jag trivs jäkligt bra ändå.
Det blir min sista fråga här också. Ditt avsnitt. Vad är det du blir förbannad över då? Vad är det för?
När de inte tycker som jag tycker.
Ja, just det. Skribenter tänker du.
Ja, exakt. Journalister. Ja. Expressen kunniga.
Ja, Expressen.
Ja.
Ja, inga på Bladet.
Nej,
annan
precis. De...
Nej, de gillar det. Ja. Men inte de på Expressen.
Nej, exakt. Skånska hockeyjournalister på Expressen. Expressen, exakt. De är värst alltså.
Ja, och de här norrlänningarna.
Nej,
ja,
precis. Nej, men alltså det är ju vad jag blir förbannad på. Nej, men alltså jag blir förbannad, men irriterad. Jag vet inte vad jag blir egentligen. Jag tycker att det är ganska roligt att läsa ibland också, men
du känns
men
ju lugn
jag
och
känner samsad. Jag känner mig så pass väl och jag känner laget så pass väl, och när vi gör saker på isen som jag inte är nöjd med, så vet jag ganska ofta vad som står i tidningarna. Jag behöver inte läsa vad som står i tidningarna, så då skiter jag i det. Men sen när jag läser vissa saker ibland och inte håller med, och det jag blir irriterad och som stör mig ibland, det är att det är många som tycker och tänker som inte har en aning. Det är mycket som inte skrivs som händer, och så mycket som det är så lätt ibland och peka på någonting utifrån som egentligen inte är analyserat överhuvudtaget, utan man skriver det och så dagen efter då tycker man något annat, så är det bra sen. Och det kan störa mig ibland, men det är som sagt, för det är så farligt är det inte.
Men du har ju rätt i sak också, att den åkomman kan finnas hos rätt många, och det kan jag själv alltså vara skyldig till, att för man har ju inte den insynen i den dagliga verksamheten som ni har.
Nej,
men ändå förväntas man komma med åsikter, för det
exakt,
är den arbetsbeskrivningen jag har.
Ja, precis,
liksom,
så man ska tycka och tänka och fundera, men nej, men alltså det som jag, om jag ska ta någonting så där ibland som kanske det är när man hänger ut vissa personer, vissa spelare, att man ger kritik eller har åsikter om spelare som kanske är väldigt lätta att tycka och tänka om, i vissa fall när man har läst saker om, nu pratar jag liksom om mitt eget lag och det laget, när jag som ledare läser vissa saker och spelare, så hade jag kunnat svara på frågan om någon hade de funderingar som de skriver. Då kan jag tycka att det var väldigt onödigt, och det var, man hänger ut spelare och människor på sätt som de inte alltid förtjänar. Åsikter, kritik mot hockeyspelandet och kritik mot vår insats och vad laget har presterat eller vad vi gör på isen, där är vi nog ganska
överens
alltså väldigt ofta, utan det blir när det blir på ett mot individen ofta, då kan jag tycka att det blir orättvist och inte genomtänkt, ska jag säga. Samma sak som att jag ska andas och tänka till innan jag börjar prata med laget eller diskutera någonting, så ibland känner jag så här att den där reporten skulle ha andats och funderat och tittat på matchen igen, för att det förstår man ju också, att jag ser matchen 3 gånger. Någon som skriver och ska eller pratar så har sett en situation och en repris, och så ska de tycka till om den. Jag har sett samma match 3 gånger igen, och så kommer jag till jobbet och så tycker jag något helt annat. Så att, nej, men alltså, återigen, det tillhör branschen. Jag tycker att det är engagemanget är grymt, vare sig det är från media eller supporter eller sponsorer. Jag älskar engagemanget, jag älskar att folk bryr sig och har åsikter. Den dagen det inte finns, då ligger vi riset till.
Det blir bra slut på den här podcasten. Har du tänkt någon gång så här, alltså Adam, vilken idiotisk fråga det var under det här avsnittet.
Ja, det har varit några gånger.
Du har gjort det?
Nej då, det har varit
det började inte. Bra med fördomarna.
Precis.
En trappa som liksom gick ner.
Nej, inga idiotiska frågor. Det var mest en väldigt förvånande fråga.
Aha. Ja, det var, vilken var det då?
Ja, men det var ju solen.
Ja, det var den.
Den pricken över.
Jag är så nöjd att jag
pricken över på den här podcasten.
Ja, verkligen. Niklas Pajen Persson, tack för att du var med i Hockeypuls podcast. Det var väldigt intressant att höra din röst och dina tankar om hockey.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Mm. Och tack till alla er som lyssnat på det här avsnittet. Nu när vi börjar avsluta, så tycker jag att ni ska lyssna på mina kollegor Sanne Lindström och Johan Svensson, den där skånska hockeyrepodden.
Behöver inte lyssna på honom.
Jag tycker faktiskt att de ska göra det, Niklas. Sanne Svensson, podcasten. Så in och välj i valfri poddapp efter deras podcast, så fortsätter ni få hockeysnack i era lurar helt enkelt. Nu avrundar vi härifrån. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt gästavsnitt igen. Har ni några tankar och funderingar, då hör ni av er till mig på adam.johansson@expressen.se eller på sociala medier. Det här var Niklas Pajen Perssons avsnitt. Tack för oss!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.